Välkommen till dagens debatt där vi idag ska diskutera invandring och om Finland borde gå Kanadas väg och poängsätta personer som vill ansöka om uppehållstillstånd för arbete. Den här modellen hyllas av både sannfinländare och Svenska Folkpartiet som vill att Finland inför ett motsvarande system. Vad är då bra med den här modellen och finns det negativa följder av att poängsätta människor? Det ska vi diskutera tillsammans med Ted Apter som är specialsakkunnig i näringspolitik på Finlands ekonomer. Välkommen med.
Tack för det, heter jag Ralm.
Och här i Vasa så har jag med mig Mikael Hallbäck som är direktör på Österbottens handelskammare. Välkommen.
Tack.
Och Magnus Enlund som är projektledare på Migrationsinstitutet här i Vasa. Välkommen med.
Tack, tack.
Ja, det här nu då, SFP och Sannfinländarna är för en gångs skull, vad vill säga, när det gäller sådana här frågor, så är de eniga. Ted Apter, det här poängsystemet, det är någonting som ni också på Finlands ekonomer, visst har ni också efterlyst någonting dylikt?
Ja, vi föreslår tillsammans med Tekniken Akademisk Tech i fjol att man ska eventuellt ta i bruk ett sådant här motsvarande poängsystem eller allmänt annars så benchmarkar den här Kanadas modell och sen bygga ihop en finsk modell som skulle hjälpa oss ha mer tillväxt, ha mer arbetskraft och ha mer konkurrenskraft.
Mm. Mikael Hallbäck, du här på Österbottens handelskammare, här pratar ni också mycket om behov av arbetskraft. Vad säger du om det här nu, förslaget?
No, det är ju ett förslag som handelskammaren också ser fram emot. Att det där. Det är ju liksom, så att vi får de här personer hit och poängsätta. Man kan ju vara många olika åsikter av det, men det där. Vi behöver arbetskraft fast den här ekonomiska situationen inte ser lika bra ut för tillfället, men det förändras snabbt. Och så ska man ibland också, man blandar ihop det här med humanitär invandring och arbetsrelaterad invandring. Och där är ju liksom poängsättningen skulle inte kanske behandla den här humanitära delen, men nu är det ju alltid då företag letar efter arbetstagare, så i princip poängsätts de ju redan via ansökningsprocessen.
Precis. Mikael, du som kan det här med migration då, det här Kanadas modell, är det många länder som har det här eller hur ser det ut?
Ja, det här är en svår fråga. Jag känner inte exakt till det här med andras modeller, men det här Kanada-modellen så kan också hjälpa invandrare, speciellt det här som kommer med arbets liksom fokus. Att det där, vi vet om att Migri har en statistik på deras hemsida som visar på att antalet ansökningar på grund av arbetstillstånd har minskat en del. Och den här statistiken visar alltså på det att det här recessionen i Finland och de här ekonomiska förutsättningarna har varit lite just svagare under senaste åren. Precis. En annan aspekt här är att det här, vi har brukat den här så kallade expressfilen, vilket innebär att man under en kort tid det här, kan få uppehållstillstånd på grund av sakkunnig expertis. Och den här expertisen så har minskat också den. Att det för 5 år sedan var det någonting på 3-4 tusen som ansökte. Nu har det minskat radikalt de här ansökningarna.
Precis. Om vi ska börja med hur går det till idag då? Om man då skulle sitta i Sri Lanka eller någonstans i Nepal och vilja komma till Finland och jobba. Hur gör man? Går det bara så eller hur kommer man sig till Finland idag?
Nuvarande system bygger sig ju på främst tillfälliga uppehållstillstånd. Och då kan man tänka att man studerar hit med tillfälligt uppehållstillstånd eller och arbeta med tillfälligt uppehållstillstånd. Och sen efter att man har haft flera av de här tillfälliga så sen i det skedet kan man först förfylla kriterier för att söka en mer permanent lösning för sig. Och det som skulle vara den här liksom stora moroten för personer som funderar på att vill de flytta till Finland till exempel och komma hit och arbeta, skulle vara att de skulle få en viss sån här psykologisk säkerhet redan i skedet de blir invalda via det här nya systemet, om man skulle ta ett sånt i bruk, att de kan köpa hus, de kan börja en familj, eller om de redan har en familj, att de har liksom en rutt framåt och de behöver inte grubbla över på en massa saker, att hur kommer det här se ut eller inte. Om man tittar på nettoinvandringssiffror, så i fjol och året innan så hade vi högsta nettoinvandringen under senaste 60 år. Många vet inte att vi har på sätt och vis blivit mera, vår liksom attraktionskraft har varit måttligt hög i Finland gentemot resten av världen för att få invandrare att komma hit och jobba till exempel. Men sen samtidigt så är det ganska många invandrare som flyttar bort efter en stund senare. Och det som det här systemet skulle också liksom hjälpa till med, när man skulle ha den där permanenta delen genast i början, så den skulle antagligen göra det mycket mer attraktivt att stanna också kvar i Finland, för man skulle kunna ha den där säkerheten att kunna bygga upp sitt liv hit.
Mm. Vi pratar om arbetsrelaterade, vi pratar också, jag kommer bara att tänka på här, jag var i Karleby här om vintern och pratade med utländska studerande där, och de hade ofta svårt att få en praktikplats också i Österbotten, och när man ser på siffrorna att ganska många sen efter examen flyttar bort till huvudstadsregioner, större städer eller sen också tillbaka utomlands. Stämmer det till DAP där med info som du har?
I viss mån ja, att nu var den läge lite beroende på vad man studerar, alltså cirka 50% av studerande i ett visst program så har ett år senare efter att de har graduerat har liksom flyttat bort från Finland, främst för att de inte har hittat arbete som skulle ha sökt efter. Det som man kan bygga upp ett sådant här system, det som skulle vara liksom det fina med det, att en modell som vi har försökt bygga ihop med cirka 20 andra parter som leds av MDI, så har liksom byggt på ett sådant system att man skulle ha ett färdigt arbetsavtal, ett annat anställningsförhållande, och då skulle man ha den där säkerheten också på det där jobbet, och det skulle gå lite längre till och med än helt och hållet det här liksom kanadensiska poängbaserade systemet, var man inte alltid behöver att ha ett jobb färdigt, utan där litar de på det att de vill ha bara tillräckligt mycket sakkunniga personer till landet och sen klarar de sig därifrån framåt. Men att det att hur man ska bygga upp ett finskt system baserat på ett kanadensiskt system, så kan ju gå liksom lite längre i några enstaka bitar, och där så finns den här möjligheten till att man då liksom skulle förstärka ännu den här anknytningen till anställningsförhållandet till exempel, eller när man tar i bruk ett system.
Jag skulle inlägga här bara det att det här, man bör också se på det här bakgrunden, varifrån kommer de här arbetsrelaterade invandrare och den kultur och den expertis och arbetsförhållande de har för med sig till det nya landet i Finland överlag också. Så det här är en sak som man också måste fundera på när man planerar de här systemen.
Vet du varifrån de kommer, de som finns här idag då, som kommer att jobba?
Ja, många kommer från Asien. Det är Filippinerna, Vietnam, Thailand, Kina och Indien. Det är många därifrån som kommer. Och de här liksom länderna representerar också en slags mer liknande arbetskultur och moral som man har i Finland. Så ditåt i alla fall.
Ja, jag skulle tillägga bara det här med, som Ted tog upp, med praktikplatser. Eller det här, det är ju ett stort problem. Vi har ju en stor reserv med studeranden från utomlands som är i vår region till exempel här, men praktikplatserna är väldigt svårt att hitta. Och jag förstår ju det liksom på något vis, vi har ju högskolor till exempel har alla sina egna program, och då liksom alla högskolor eller studerande själva är i kontakt med företagen, och det, på något vis det borde koordineras bättre så att man liksom skulle veta, på företagen till exempel skulle veta varifrån de liksom, vad är kontaktpunkten, och liksom man får dem för ihop dem så att de liksom hittar de här praktikplatserna. Att man kommer från ett annat land som man känner inte till företagen. Man är kanske några internationella företag man vet, men inte känner man till resten av de här företagen. Och sen det där, skulle jag bara kommentera det här också, att de här som Magnus var in på, att de där siffrorna har gått ner. Ja, de har ju gått ner, men det har ju beroende på konjunkturläget också. Att hela arbetsmarknadssituationen är mycket svårare för tillfället än vad det har varit tidigare. Centralhandelskammaren kom ut med sådana kunnande arbetskraft, sådana förfrågan som vi gör en gång, eller undersökning som vi gör en gång per år, och vi kommer att publicera våra resultat antagligen på måndag, som gäller då vår handelskammarregion Österbotten och Mellersta Österbotten. Men nu märks det ju här också tydligt att företagen som har svårt eller mycket svårt att rekrytera, så är typ 8% för tillfället, men jämfört med ett år sedan så pratar vi om en 40-50%.
Ja, för det är det ni brukar lyfta fram i alla rapporter, mm. det är brist liksom, på arbetskraft.
Men nu är det en stor skillnad här, men sen igen prognoserna då det frågas att hur är läget om 6 månader eller 2-3 år, så då är ju de här svårt att rekrytera, så då är det ju, pratar man igen om 60-70%. Men för nu, under det senaste året har det gått drastiskt ner. Nu.
Men, varsågod.
Om jag tillägger lite till det var Mikael lyfte fram, så att vad är liksom konjunkturmässiga situationen just nu, så vi ser det ju också i att det är ofta unga, det är ofta studerande och det är ofta invandrare som tar den där första hitten då när konjunkturen går ner, och då försämras deras sysselsättningsgrad. Och det är liksom en del av vårt nuvarande arbetsmarknadssystem. Och det läge var man skulle ha liksom den här permanenta tillstånden för flera personer, så det skulle liksom möjliggöra det att sen när konjunkturen går upp igen så har de liksom möjlighet att hitta arbete för sig. Mm. Med tanke på internationella studerande så vi byggde tillsammans med Espoo stad och Aalto universitet, Tammerfors stad och Tammerfors universitet sådana här mässor för högskolestuderande som studerar antingen på det där koppissidan eller sen diplomingenjörsidan. Och ville ge dem en möjlighet istället för praktikplatser, så för att hitta sådana här slutarbetesplatser direkt i företag, för att vi hade data som visade att om man hade studerat diplomingenjörsidan och var internationell studerande, gjorde det här slutarbetet i ett företag, så man hade en 4-5 gånger större sannolikhet att hitta arbete när man graduerade. Och Vasastad har också tagit i bruk sådana här nu i år. Och det finns de här, liksom, om man får den här bästa praxisen att sprida runt omkring Finland, så vi får säkert därifrån liksom sätt att bemöta internationella studerande och nygraduerade internationella studerande att hitta arbete lättare. Men att vi kommer inte bort från det där med att 2038 så kommer cirka 880 000 personer som är för tillfället i arbetsmarknaden, finska arbetsmarknaden, att pensionera sig. Mm. Och vi har så pass små årskullar som kommer så de inte kommer liksom på något sätt att kompensera den här skillnaden, och ifall vi vill uppehålla nuvarande välfärdsstaten ens i någon mån, så kräver vi bara liksom mer arbetskraft, och till den månen så är någon sån här kanadensisk modell väldigt bra. Mm.
Ja, jag skulle tillägga det bara där också, att det här, för de internationella studeranden, så språket är en jätteviktig faktor i sammanhanget. Att det där, om man sysselsätter sig via praktikplatser eller annat utanför huvudstadsregionen, så då behöver man också kunna de lokala språken. Mm. I alla fall i små kommuner.
Precis.
Ja, och sen ett problem i princip, jag vet inte om det är ett problem, men den här poängsättningen här, då man poängsätter med språkkunskaper och utbildning, om det är nu högskoleutbildning som de har i Kanada till exempel, men då man ser på hurdana liksom färdigheter eller hurdana arbetstagare som behövs här i vår region för tillfället, så 50-50% liksom är yrkesutbildade. Och då måste man ju på något vis ta i beaktande det här systemet, att de har inte magistersutbildning, men att om man får högre poäng för magistersutbildning än yrkesutbildning, men det är ju säkert något detaljer som man måste ta i beaktande. Hela Finland, om man ser på resultaten nu, de här nyliga resultaten, så är det mer än högskoleutbildade som behövs i Finland, men i vår region så för tillfället så är det nog yrkesutbildade, så har det varit flera år här redan att yrkesutbildade behövs med er. Mm. Eller det är brist på dem.
Brist på dem. Mm. Det är så att jag gjorde det här Kanadas test igår. Det skedde sig, ursäkta mitt uttryck, redan på andra frågan, för det fanns jag att ticka i sista boxen över 45 år. Så jag tror inte de vill ha mig. Så var det helt enkelt, och där är det ju vilken utbildning man har. Jag hade sen inte gjort, man måste ha gjort de här språktesten. Det finns ju engelska och franska då, de officiella språken i Kanada. Så jag fick ingen poäng då. Säkert för utbildningen gick det bra så här, men jag tror att jag liksom föll under strecket där än på andra frågan. Dead up där. Det är ganska tufft det här systemet.
Det är ganska tufft, men där kanske det lönar sig också liksom, och sen den här helheten att för 2 år sedan, där har vi de färskaste bästa siffrorna, så tog Kanada in 2 miljoner personer som invandrade till Kanada. Av dessa så lite under 500 000 var permanenta invandrare. Av det här dessa liksom så var 121 000 sådana som man poängbesatt. Det var en minoritet av den där hela invandringen som kom till Kanada, fast det är den som man oftast talar mest om.
Mm.
Och det skulle ju inte liksom ta över det här nuvarande tillfälliga arbetsrelaterade invandringsrutten eller studierelaterade invandringsrutten. Det skulle vara ett kompletterande tillägg till nuvarande system. Man skulle ta det i bruk i Finland. Det där som Mika var in på, att regionerna har liksom olika behov. Så det kan man för sig bygga in i ett poängbaserat system eller en ny permanent uppehållstillståndsrutt i Finland. Att man skulle helt enkelt liksom ha till exempel någon sorts kvoter för vissa regioner som skulle vara de som skulle vilja först visa att de har liksom redigheter för att ge mer integrationsservice för nya invandrare som ska komma till den här regionen. Och sen ska man kunna kolla att vad finns det för behov just i mån av kunnighet. Att det är ju inte alltid bara enbart högutbildade som behövs. Att man ska baka in det också på den här regionbaserade systemet. Mm. Och det som är liksom fina i den är att om man skulle på något sätt ta modell från Kanadas sida är att man skulle ha mycket mer sån här liksom på förhand titta på vad det finns för behov och sen skulle man försöka matcha det med personer som man skulle sen det där via ett nytt system ta in hit på permanenta tillstånd, uppehållstillstånd. Och där tycker jag att det finns jättemycket att vinna på. Och den här språket är en del av den där helheten i mån av att om man tar in till Finland personer på permanenta uppehållstillstånd så vet att de genast från första dagen när de kommer hit har en liksom möjlighet att bygga sitt liv här. Så de har ett helt annat initiativ också på att lära sig antingen svenska eller finska.
Mm.
Att, då liksom, det kan komma också som en liksom tillägg där längs vägen. Och vi som finlandsekonomer för språket en sån här servicesödel-modell att man skulle ta i bruk en servicesödel för att lära sig inhemska språk i Finland. Och via den vägen också hjälpa arbetsgivare att sen där kolla att kan de till viss mån under arbetstiden ge möjlighet till invandrare att studera antingen svenska eller finska. Och sen via den här servicesedeln få det där finansiering för det och sen kunna skräddarsy nu är det där inhemska språkets kurser för de här invandrarna.
Ja, det där stämmer som Ted sa där också att man borde skräddarsy det här systemet också så det passar för Finland.
Mm.
Och sen också måste man komma ihåg att arbetslivet förändras.
Mm.
Och att man behöver vara mer flexibel för förändringar i näringslivet med olika slags konjunkturer, hur det går med olika företag och sådär. Och det här, och landet överlag också. Sådana aspekter är viktiga också att komma ihåg.
Mm. Mikael Hallbäck, jag skulle fråga då när jag satt och fyllde i det här. Det är då skills, education, language ability, work experience, ja, alltså erfarenhet och vad man har för kunskaper, utbildning och språk. Och här var ju också då vilken nivå på utbildning man har och det här att det kanske finns det att man vill ha högutbildade i alla fall, men vi har ju också i Österbotten väldigt många som inte är högutbildade som kommer utifrån, eller hur? Så ja, här söker man, tycks man söka högutbildade. Vad är det vi behöver och vem har vi nu som kommer utifrån och jobbar?
Det som jag var inne på just också, att om man pratar om Österbotten och situationen som det har varit här nu de senaste åren så är det ju 50% liksom yrkesutbildade som behövs. Och sen 25% med den där högskoleutbildning och sen något annat däremellan. Men så, det måste ju anpassas, men Ted var ju inne på det här också.
Ja,
att alltså, om man tar en modell så på något vis måste man ju poängsätta behoven också.
Vi har ju många inom primärnäringarna till exempel också som kommer utifrån och jobbar.
Ja, där behövs det mycket arbetskraft.
Ja, alltså speciellt om man tänker ett land som har ökat markant som utvandrare till Finland gällande arbetsrelaterad invandring, det är det här Filippinerna.
Mm.
Och det här beror dels på att de har det här egna liksom, religionen och den arbetsmoral som hör till det kultur de kommer ifrån. Och det här tycks passa ganska bra för det finländska samhället och framförallt det är inom vård och omsorg som man rekryterar de här filippinerna och haft rätt bra erfarenhet av dem också.
Men här sitter vi och diskuterar då religion och moral och ålder och kompetens och hur man anpassar sig. Finns det inte något etiskt problem alls med det här att börja poängsätta människor?
Det finns det absolut. Mikael var här inne på tidigare också där att det här Det här poängsättningen passar ju inte för humanitär invandring, anser jag. Mm. Det är därför att humanitära invandringen innebär ett slags ansvarstagande för oss. Det är alltså en medborgerlig liksom ansvar som vi har som människor och medborgare i ett samhälle att också hjälpa andra.
Mm. Så det här är någonting annat? Det är inte det? Det här som vi pratar om nu, det här kanadensiska systemet, det handlar inte om liksom de som kommer som flyktingar, de som kommer av humanitära skäl.
Man har lyft fram, olika politiker har lyft fram det här också, att kan man också poängsätta flyktingar?
Mm. Till exempel sannfinländarna vill det också. Mm.
Men det här är ganska problematiskt. Mm. Ja, men det är just lyfter fram.
Mm. Ja, det här är just detsamma som jag börjar med där, att som Hannes Kamman tar ställning till också, så det är ju liksom de här arbetsrelaterade inflyttningen. Och sen är det ju, vi pratar ju mycket om problemen. Då man ser på de här svaren, så det där är ju 73% av företagen är väldigt nöjda med de utlänningar de har rekryterat. Mm. Det är endast dryga 4% som är missnöjda. På samma sätt skulle man kunna ställa frågan att om man anställer en finländare, så hur många, alltså, är vi nöjda med alla som vi anställer? Det är ju liksom etiska frågor det här också, att
ja.
hur man liksom, och de här poängsättningarna och allt det här, men det där.
Så man kanske måste räkna med att det kan...
Ja, lyfta mera upp det här, att, att företagen är ju på riktigt nöjda med det som de har anställt.
Men vi kanske diskuterar också det där missnöje på ett annat sätt än om det bor finländare, att det blir lite snedvridet på det sättet.
Men om man tar den där hållbarhetsaspekten på det hela, så det är ju mycket mer etiskt hållbart att om vi erbjuder personer som flyttar hit och flyttar med allt från liksom andra sidan världen hit och arbetar ett permanent typ av hälsotillstånd och möjligheten att återföra sin familj med sig, än det att man ska ha ett tillfälligt en lösning som eventuellt leder till det att man inte liksom får stanna kvar i landet en stund senare. Mm. Och därför så tycker jag liksom personligen att den här liksom etiska sidan får liksom de andra hållet i den här saken. Att för det första så det här har inte med den här humanitära invandrare alls att göra. Men att när vi talar om den här arbetsrelaterade förhållanden, så det här är ju en mycket starkare liksom grund i mån av att man ger en mycket bättre liksom, miljö för den här personen som kommer till Finland. Vi är en sån här rut. Mm. Och därtill så bara för att påpeka liksom, att det här liksom politiskt sett så har det liksom brett stöd, att det är inte enbart SFP och Sannfinländarna, utan ordförande för Samlingspartiet har konstaterat att det skulle kunna vara en bra rutt att fundera på. Och därtill redan i höstas i fjol så Nasim Razmyar från Socialdemokraterna lyfte fram det här som en skriftlig förfrågan till arbetsministern, att borde man ta det här i bruk, och ett par år innan så Jonas Könta från Centerpartiet hade också lyft det här fram som en lösning som Centerpartiet ville lyfta fram som en möjlig rut för att ha mer arbetsrelaterade invandring till Finland. Det är liksom den där politiska beredet på att hur många som partierna som liksom preliminärt skulle kunna stödja en sån här är väldigt stort. Och det jag ser det på grund av att det är så stora frågor som det här gäller. Det här gäller Finlands framtid och hur vi har möjlighet att ha mera investeringar till Finland, mera innovationer. 2021 så var 60% av alla patentansökningar i Finland, så hade en utländsk uppfinnare också som en del av den där patentansökningen. Mm. Att om vi skulle ha mera kunniga invandrare här, så skulle vi ha mera innovationer och då skulle vi ha mera konkurrenskraft.
Mm. Tack för att du lyfte fram det här till Adapter, för det här är, fast det kanske har kommit upp till ytan, Kristoffer Ingo från SFP till exempel då som intervjuar här på Svenska Yle också, att det här är ingenting nytt, det har nog bubblat på under ytan just som du sa, att det här. Men ja, Magnus Enlund, varsågod.
Då måste man komma ihåg en sån aspekt det här att okej, vi vill få hit folk och börja arbeta här. Mm. Men vi vill också få dem att stanna kvar i våra regioner, städer och kommuner. Och här tycker jag det här näringslivets samarbete med den tredje sektorn. Det är en aspekt som vi också måste komma ihåg. För det räcker inte att man har arbete, man behöver också ha meningsfull fritid med allt vad det innebär.
Mm, precis det.
Och här kommer vi säkert in på också att inte det är liksom, när man pratar med företag som har våra globala stora jättar i vår område också, inte har de några problem med att rekrytera från utomlands heller. De får sin arbetskraft och de pratar språk och pratar interna språk, kan vara engelska, men sen då vi kommer till de här mindre företagen, så då är det liksom, då dyker de här språkfrågorna och kulturfrågorna och fritiden, kanske mindre företag med färre arbetstagare, så då är ju det här sociala blir också mindre.
Men där finns det också goda exempel, eller hur?
Nu finns det goda exempel, ja.
Brukar man säga att den där första liksom utländska, det liksom är lite tröskel?
Ja, det är tröskel och det är just det där som vi har frågat tidigare också i våra förfrågningar. Så där, då man rekryterar den där första så då liksom kommer man över den där första chocken och kulturen och allt det där. Nu är det samma sak vi på handelskammaren. Vi är sex personer och vi har haft utländska liksom arbetare där med utländsk bakgrund, studeranden. Så det där, inte, nu känns det ju för själv också. Okej, ska vi börja ta det här på engelska? Så nu är det ju liksom en... Man har ju förståelse för det, men sista slutningen så går det riktigt bra.
Precis. Men jag funderar ännu, ja, det här mottagande också, men Finland, när jag satt och fyllde i den här kanadensiska modellen här då, och vad man kan och inte man kan och vilka poäng man får, och man fick mera poäng om man var singel, men sen kunde man få pluspoäng om man hade en kunnig partner sen då, som man kunde dra på det. Mikael Albeck, vem ska ha Finland råd att vara så här kräset då? Vem vill komma hit? Höga skatter och kallt och bedrövligt och lång gräns mot Ryssland, om vi är överdriva. Men i alla fall, vem vill komma hit? Vad är Finlands dragningskraft?
Nu är det väl det här, eller vi inbillar väl. Alltså det här i princip, det är väldigt, alltså hela västvärlden har ju samma problem, att vi behöver mer arbetskraft och det föds för lite folk och sådär. Så nu måste vi ju liksom komma fram med det. Varför folk vill flytta hit, man kan säga att det är mörkt och lång vinter och kort sommar och sådär, men det där, nu är den här friheten här och den här naturen och sådana här som man alltid för fram, och det är tryggt att leva här och tryggt att
demokrati,
ja, demokrati och allt, nu är det som den här stora dragplåsten här. Men sen om vi rekryterar folk från Asien och sådär, så vet jag, om vi pratar om Vasa eller Karleby eller Helsingfors, så kanske de inte ens vet vad de är, utan då kanske det är mera Norden och sådär, där man borde göra mer samarbete också.
Tedapter, hur står vi i konkurrensen mot de andra nordiska länderna och europeiska länderna?
Man ska förstå att det här kanske det största globala race just nu handlar om att få arbetskraft, speciellt unga vuxna, men att överlag liksom att det många demokratiska länder så har en befolkning som föräldrar sig, och man har inte riktigt stora ålderskullar som kommer annars till arbetskraften, och därför är liksom konkurrensen Tyskland, Italien, Polen sätter hela tiden mera krut på att attrahera mera personer utanför Europa och kommer arbeta dit, så det, liksom, det blir svårare och svårare. Och därför så den här debatten till exempel om att borde vi liksom ha mera sådana modeller som gör oss mer attraktiva, så förstås borde vi ha. Därför tycker jag personligen att det skulle vara jätteviktigt att vi skulle till exempel göra någon sorts finsk modell och den här kanadensiska modellen och ta det i bruk. Samtidigt så vi är lyckligaste landet i hela världen. Vi har låg hierarki i arbetslivet. Man får ta ansvar för sig själv, och det är inte allt för mycket mikromanagement i Finland. Det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Finland ofta marknadsförs som ett jättebra land för barnfamiljer, och naturen är när var man är i Finland, och saker löper och fungerar så där måttligt bra. Så det, liksom, det helhetspaketet är nog liksom måttligt bra, men man ska sen samtidigt se att det här är ett av största globala racen som pågår runt omkring världen, och därför måste Finland hela tiden bli mer attraktivt.
Ja, det har vi absolut mycket mer att jobba med, det här att höja det imagen för Finland utomlands. Så det här är en väldigt viktig sak som vi står inför, den här utmaningen också. Men som här konstaterades, det här att Finland är ett demokratiskt land, låg korruption, natur, fin natur och det där. Och sen också behöver också försöka i alla fall på individnivå ta emot de här människorna, inkludera dem i våra sociala sammanhang, i arbete, i fritid och överlag också.
Men det, Mikael Halberg, hur klarar vi det?
Ja, det är en svår fråga. Så klart är det med tredje sektorn och alla idrottsföreningar, föreningar överlag, kultur och sådär. Så det Det är ingen lätt fråga.
Alla. Man pratar ju om lyckad integration, ja. Att det är ju oberoende hur folk kommer hit, att de integreras. Det är väl så att det behöver man också göra för att stanna kvar.
Ja, och där kan man ju för företagen också till exempel tänka hurdana integrationsprogram de själva har. Att om det är brist på arbetskraft så kanske de borde själva också göra någonting och inte vänta att liksom att Finland gör någonting, utan alla borde kanske ta initiativ i den här frågan.
Så vi kan inte bara locka hit människor, vi måste också ta hand om dem.
Vi måste
ta
hand om dem.
Adapter. Hur ska vi ta hand om dem så att de vill stanna här?
Ja, just det där att man skulle ha ett mer sån här liksom lokalt baserat, regionbaserat system byggt på ett sån här kanadensiskt modell. Så då skulle det en del av den som skulle bygga på det att städerna som vill vara med i den så skulle vara redo att sätta resurser på integrationssidan så det skulle finnas mer service för invandrare som flyttar in till den här städerna. Det skulle vara en bit av det. Men sen måste man också se det här mer som att integration är någonting vad vi alla är liksom med och hjälpa. Det är inte bara individer härifrån eller bara offentliga sektorn som bidrar till det att man har en bättre möjlighet att integrera sig till Finland, utan det är nog vi alla som medhjälpar där.
Du var här för 1,5 år sedan knappt. Då var det ju en rekordstor inflyttning, plus 58 000 visst. Det var alla tiders rekord också, och kanske nu vi har en lågkonjunktur som kanske påverkar. Men vi måste fortsätta att jobba med det här i alla fall nu då, fast vi har ju inte haft tillväxt på 15 plus 16, 17 år i det här landet. Har vi rum för de här människorna? Har vi behov för dem?
Vi har inte rum för det att vi inte ska ta mer människor hit. Det är liksom för att få mer investeringar till Finland så behöver företag en syn på att de har direkt mycket arbetskraft på sikt. Att om de sätter en stor investering till Finland så de måste veta på att 20-30 år senare så har de direkt mycket arbetskraft i Finland. Och då när konjunkturen inte har varit på det läge var vi just nu är tillfälligt, så det har hela tiden den största flaskhalsen för företag för att kunna ha mer tillväxt varit det att de har inte riktigt mycket arbetskraft. Och därför så behöver vi mera kunniga personer till Finland, och så behöver vi också finländare som är mer kunniga. Det här går liksom hand i hand och inte liksom emot varandra. Och desto mer vi skulle ha personer i arbetsåldern i Finland, så desto bättre skulle det gå för oss som ett land. Desto mer tillväxt skulle vi ha, desto mer arbetsplatser skulle skapas också för alla personer som redan är i Finland, vara av en del arbetslösa just nu. Och den är liksom, att man borde få se det på det sättet, att om vi har bättre konkurrenskraftigare företag som gör bättre produkter som exporteras utomlands, så det skapas en jobb för alla som är den här, och därför att om de här företagen blir ännu starkare än vad de i nuläget är, så det gynnar ju till slut alla.
Ja, det där skulle jag vilja lite dyka i heller. Att hur är det här invandring? När du var här senast också, du sa det att man skulle liksom kunna, jag tror det var du som sa, att dra in lika mycket pengar som regeringen nu tvingades spara om vi skulle få liksom igång det. På vilket sätt genererar invandring inkomst? Hur hänger det ihop?
Direkt. Det är att om de kommer till anställningsförhållanden så betalar de ju samtliga skatter som alla som är i landet nu. Och då kommer det via den liksom skattevägen. Men sen också det, invandrare skapar jättemycket företag också i Finland. Så då skapar de här nya företagen, betalar skatt. De anställer personer, och sen de personer som anställs som är nu till exempel, jag vet, tillfälligt utan arbete, så blir anställda, och sen istället för att det skulle offentliga sektorn kosta arbetslöshetskostnader, så får vi liksom skatta via anställningsförhållanden in också, och sen får vi en större inre marknad i Finland för att köpa, och då liksom kommer det skatta också via den vägen. Det är dels den där vägen. Dels så får vi bättre innovationer som sen på sikt leder till det att vi har ännu starkare nya företag eller nuvarande företag som blir starkare, och då klarar de sig och presterar sig bättre, och då kommer den liksom skattesumman som ni betalar antingen direkt eller indirekt att bli större. Men att det är liksom både arbetsministeriet och sen också VM så har gjort flera rapporter av vad de har försökt kolla upp, att om man har sådana här olika sysselsättningsgrader så blir det liksom summan plus eller minus för Finland då, i samtliga rapporter. Alltså, med den sysselsättningsgraden som man har haft under de senaste åren så blir vi nog på plus. Sen det att hur mycket människor får vi hit och hur många personer stannar kvar på sikt hit. Så det är det frågan som vi borde titta ännu mer på. Att hur kan vi bli ett land var människor vill också stanna kvar? Och det var Magnus inne på lite tidigare, och Och där så det där, den här permanenta sidan på uppehållstillstånd så är nog en del av den där attraktionen till att man vet okay, att man får själv stanna kvar och man har möjlighet att bygga sitt liv här och integrera sig och lära språk. Och då kommer det komma där via den vägen också en massa olika synergier.
Jo, där skulle jag kommentera ännu det där, vi pratar om, mycket om arbetsrelaterad invandring här, men vi borde bättre ta vara om det som vi redan har här. Mm. Det är massor med studerande som flyttar och vi utbildar dem och de har kanske varit 1-5 år här under studietiden och principen om villiga att stanna här, så där borde man liksom få dem integrerade och få in i arbetslivet och där kommer vi in i praktikplatser och slutarbete, samarbete med företag och sådär. För de människorna är ju redan här och de är villiga liksom att stanna, bara vi tar hand om dem.
Men vi gör inte tillräckligt stort.
Inte tillräckligt åtminstone, för det är nog en stor del som flyttar iväg efter studien. Mm.
Det här man konstaterat i rapporter också om det här religiösa sammanhang för invandrare. Alltså till exempel det här utländska studeranden är ofta i kontakt med någon församling. Och via den församlingsaktiviteten så får den förankring i lokalsamhället. Att den här biten också måste man komma ihåg att det här, att till exempel församlingen har en viss roll i integrationsprocessen.
Mm. Det är ju så stora delar av världen att där går man i kyrkan, fast vi kanske lite breda massan här har kommit ifrån det. En sista fråga nu bara då, Mikael Hallbäck. Vi skulle få en massa arbetsrelaterad invandring till Österbotten. Vart skulle du vilja ha dem? Hur skulle det se ut? Vad tror du skulle hända?
Öppna arbetsplatser såklart. Det är helt uppe till arbetskraftsbehov om man pratar om arbetskraftsrelaterad.
Det men alltså, finns det en grogrund? Finns det en jordmån att ta emot flera just nu? Eller är det
locka på? Finns det ju säkert. Okej, arbetslösheten har ju liksom höjts nu, men samtidigt finns det ju liksom arbetskraftsbehov. Mm. Okej, våra det där förfrågningar nu visar att det inte behövs så mycket arbetskraft för tillfället, men det krävs en större investering i vår region eller att ekonomin visar uppåt lite, så det, där nu, det behövs. Det är nu, det finns arbetsplatser nu.
Doktor, så där politiskt nu, vad ska vi vänta oss? Det här förslaget går vidare nu då, vad ska vi tro?
No, det finns en möjlighet till att samtliga regeringspartier skulle diskutera det här, eventuellt vilja börja utforska det här nu när den här regeringen. Mm. Det som är liksom den kanske mest sannolika situationen att den här diskussionen fortsätter och sen när det blir en ny regering, antagligen 2027, så i den regeringsprogrammet så finns det ett stort tryck på att det här på något sätt skulle vara bakat med i det nya regeringsprogrammet för den kommande regeringen och där liksom tycker jag att det är jätteviktigt att man har en jätteöppen dialog om de här sakfrågorna, att om det finns olika sidor i de här liksom helheten som bör debatteras, om det finns sånt som människor är oroliga över eller om det finns många människor som inte riktigt ännu ser att hur det leder till mera tillväxt om vi har mera personer här, grunda företag och skapa mera innovationer och till exempel i nyckelteknologi att de blir bättre i dem i Finland, att hur det liksom ger mer möjligheter till alla som är här än, så tycker jag att det finns jättemycket liksom behov för mera debatter.
Mm. Tack så mycket till doktor, specialsakkunnig i näringspolitik på Finlands ekonomer. Tack Mikael Hallbäck, direktör på Österbottens handelskammare och tack Magnus Enlund från Migrationsinstitutet här i Vasa. Tack för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löv. Tack till våra lyssnare.